Ola Gustafsson heter jag. Pastor i Skara. Till vardags. Yes, det fanns två, tre stycken där. Jag är så glad att få vara här. Och jag är så glad över det temat som vi har. You first. Var det någon som blev välsignad av Simons predikan igår, så kan ni ge en applåd tycker jag i så fall. Fantastiskt bra. Och det är så bra det här temat med you first, att det kan man vinkla på ganska många olika sätt. Och idag kommer en helt annan vinkling. Vi ska ha ett bibelstudium idag som berör det här temat på ett annat sätt. Men det kommer ifrån igår. Och det som jag ska dela med er idag är så långt mycket mer än bara en liten uppmaning till att förändra ett beteende ytligt eller sådär. För det finns i den osynliga världen, vi tror att det finns en andlig verklighet. Och vi tror att det precis som i den här världen så finns det fysiska lagar, så finns det i den andliga världen andliga lagar. Som oavsett om vi tror på dem eller inte, oavsett om vi håller med om dem eller inte, så fungerar de. Och det är så. Och det här som jag ska dela med er idag är en av de här sakerna som jag bara önskar att du ska få tag på. Och se och förstå hur det fungerar i den andliga världen. Vi har ju fysiska lagar. Ta till exempel ett ägg, va? Om jag skulle släppa det här. Hur många är det som har koll på vart det tar vägen någonstans? Uppåt. Okej, okay. Får gå om grundskolan där tror jag, Simon. Tyngdkraften gör ju att det här ägget, om jag skulle tappa det, faller ner. Ska vi pröva?
Ja.
Nej, vi gör inte det nu. Men den här lagen som jag ska dela idag, den, precis som vi vet att ägget ramlar neråt, så kan man veta att den här fungerar i det osynliga. Och det är en princip som den är så viktig så att jag har gett min äldsta son sitt namn utifrån det här. Det finns en kille i Bibeln som heter Timoteus. På engelska så blir det Timothy. Och Timothy heter min son. Och det är utifrån Filipperbrevet kapitel 2 vers 19. Ska vi få upp här, tror jag. Titta där. Ja, det såg inte. Titta, nu syns det så jag ser det också. Det här är ju en kille som fick två bibelböcker skrivna till sig. Så han är inte helt utan betydelse i den kristna historien. Han är en av dem som är medförfattare till flera av Paulus brev. Så han var viktig för Paulus. Och vad var det som gjorde att Timoteus var så viktig? Vad var det som gjorde att han togs in i den här stora missionärens tjänst och fick en så viktig bit? Var det alla hans fina andliga gåvor? Nej, det står så här från Filipperbrevet 2:19. Jag hoppas nu, Herre Jesus, att snart kunna sända Timoteus till er. Så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Det är ganska starka ord. Vad var det som gjorde att han inte hade någon som honom? Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Jag har ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Och det var det som gav Timoteus hans storhet. Hans uppriktiga omsorg om andra. Och det är principen jag vill dela med dig idag. Vad som händer i ditt liv och i atmosfären runt omkring dig när du väljer att vara ödmjuk. När du väljer att sätta andra först. Det är den vinkeln på you first. Vi hörde igår om att Gud satte oss först. Men idag så ska vi röra oss vid det här att vi är kallade att sätta andra först. Vi är kallade att följa Jesu exempel, leva i ödmjukhet. Och jag tror att en av de största lögnerna som djävulen har till oss, det är att vi får vad vi behöver genom att prioritera oss själva. Vi ska utmana det lite grann. Och vi ska landa i, vi ska se hur Jesu exempel är ett exempel för oss. Men innan vi släpper in Jesus på banan så ska vi ta en liten resumé. Ska vi göra. Ta en liten resumé genom Bibelns historia och se vad som liksom har hänt. Såg på Jason Bourne här häromdagen i Skövde. Och det börjar ju med en resumé, va? För de som inte har varit med liksom, i storyn, så får man en resumé för att, liksom, hur hamnade vi här? Och så ska vi göra lite grann. Och vi ska börja med djävulen själv faktiskt. För han var ju inte djävul från början, utan han var en ljusets ängel som höll till i himlen. Och vi ska läsa från Jesajas 14 kapitel. Och se vad det står om honom. Från den 12 versen. Han hade alltså en fantastisk tillvaro och många menar att han typ var lovsångsledare i himlen och ledde tillbedjan inför Guds tron. Men på något sätt så var han inte nöjd med den plats som Gud hade gett honom. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Han ville upp, men det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Han kastades ner. Han var inte nöjd. Han hade en fantastisk tillvaro, men han var inte nöjd med det som Gud hade satt honom i. Han ville inte ha några ramar. Han ville inte ha några begränsningar. Han ville inte betjäna. Han ville upp högst. Men den kraften mötte på motstånd från Gud själv. Och resultatet av högmodet var att han föll ner. Samtidigt i en annan del av universum så finner vi, eller jag vet inte om det var samtidigt, men om detta tvistar väl de lärde. Men i Edens lustgård så ska vi läsa från första Mosebok kapitel 3. För det finns några andra som är i en fantastisk plats där Gud har satt dem. Gud har satt ramar för dem, men han har väl signat dem. Och han har gett dem ansvar för skapelsen. Vi talar om Adam och Eva, skapare av Gud, satta i en plats som var välsignad. Och Bibeln talar om att allting var gott i den tillvaron de hade. Gud välsignade dem, han satte dem över skapelsen. Och jag tror att de levde i ett ansvarsfullt liv. Gud gav ansvar för skapelsen till Adam och Eva. Och de levde inte ett liv där de bara sökte sitt, utan de såg till det större. Gud har gett dem ansvar för skapelsen. Adam finns med och gav namn åt alla djuren, som sången säger. Och det fanns ett tänk som var större än de själva. De fanns på den plats där Gud hade satt dem. Men den här före detta ljusets ängel som inte var nöjd med den plats Gud hade gett honom. Han kommer in i den här storyn i första Mosebok kapitel 3. Och vi läser. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Och så här, varje frestelse, varje avsteg ifrån det Gud har för oss, börja med ett ifrågasättande av hans ord. Börja med ett ifrågasättande av hans vägar. Kvinnan svarade mannen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på träden mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, nej, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och jag vet inte hur det här fungerar om Lucifer som blev Satan var så besviken och frustrerad över sin förlust att han går till Guds skapelse och tänker, hur kan jag fälla dem? Kan det vara så att om jag får dem att gå samma väg som jag gick så kommer Gud att fälla dem också? Vi vet inte riktigt hans resonemang kring det här, men vi ser att han kommer till dem med precis samma attityd och tänk som han själv hade. Där han inte var nöjd med det Gud hade gett honom. Han hade en fantastisk plats men han ville inte underordna sig Gud och ta emot den välsignelse Gud hade. Och lita på att det Gud hade gett honom var nog. Utan han ville ha mer. Och han kommer till Adam och Eva och hans besök hos dem gör att det som Gud nyss har sagt, rör det så dör du, ser plötsligt bra ut. Trädet var lockande. Och vad var det som var lockande? Jo, man fick förstånd av det. Alltså han kommer till dem med den här frestelsen att inte riktigt lita på den plats Gud har satt mig i. Att inte riktigt lita på att om jag tjänar Gud i den plats och i det liv som han har gett mig så kommer Gud att ge mig allt jag behöver. Han sår in ett tvivel där, men Gud är nog inte egentligen god. Gud har inte satt sina ramar kring ditt liv för att du ska må bra, utan han har gjort det för att kontrollera dig och hålla dig nere och att du inte ska nå din fulla potential. Och så föds den här tanken om att jag spränger mig loss. Om jag söker mitt eget, då kan jag nå toppen. Och vi vet ju hur den här storyn slutar. Den slutar ju på samma sätt som den gjorde för ljusets ängel. Och Gud, när de har ätit av frukten som de inte skulle äta av, får skicka ut dem ur sin närvaro, ut ur välsignelsen. Alltså egoismens väg leder ju rakt ut ur välsignelsen, inte in i den. Och egentligen så kan man väl också säga att det är ju, är det Gud som skickar ut dem eller är det egentligen en konsekvens av det de redan har gjort här och vänder sig bort ifrån Gud i sina hjärtan? Men här börjar ju liksom förfallet i världen, när människan istället för att gå Guds vägar och lita på att det Gud har för mig räcker, börjar söka sitt eget. Och vad är ursprunget till all synd? Jo, ursprunget till all synd är ju det här. Högmodet, själviskheten, sökandet efter att ta sin egen väg till toppen. Och det leder alltid neråt. Och jag är övertygad om att det här är roten till egentligen all skräp vi ser i världen idag. Vad är orsaken till alla krig? Är det inte religion, det är själviskhet. Ibland så har den religiösa kläder. Vad är orsaken till mord? Ja, men det är själviskheten. Vad är orsaken till att man stjäl? Jo, men det är att man vill sko sig själv. Vad är orsaken till våldtäkt? Jo, men det är själviskheten, begären. Vad är orsaken till brustna relationer? Ja, det är ju inte att man har betjänat varandra för mycket. Utan att man på något sätt, nej, det här funkar inte, jag måste gå min egen väg. Och jag tror att om man är människa så har man, eller jag vet inte hur det är med dig, har du känt frestelsen någon gång att söka ditt eget först? Om det gäller pengar kanske, eller hur du ser ut på sociala medier kanske. Jag vet inte om den tanken någonsin liksom har crossed your mind att nu ska jag lägga ut de bilder och de texter som gör att jag får synas och se lite bättre ut än dem. Det har kanske aldrig hänt. Nej, det är bara jag som... Det är bara vi pastorer som brottas med den frestelsen. Det är kanske inte alla pastorer heller för den delen. Men det här med själviskheten. Djävulen han kom och han satt ett exempel som tyvärr har blivit liksom ett stående exempel som den här världen i sitt tänkande följer. Själviskheten, att inte lita på Gud utan att söka sin egen väg. Jesaja skriver det, alla Vi var som får, vi gick vår egen väg. Det här är liksom en del av världens tänkande, tyvärr. Den här själviskheten som alltid leder åt skogen. Det är resumén. Så här är vi liksom. Hur hamnade vi här? Jo, men det var genom att vi så gärna söker vår egen väg. Ska vi se vad klockan är bara. Har den där? Ja, där finns det. Ja, vad bra. Jag har lite tid kvar. Det är bra. Simon predikade ju igår så gött om att Gud satte oss först. Och låt oss bara ta någonting om Jesus. För när han kommer in på banan så tar han ju djävulens exempel och vänder upp och ner på det. Helt och hållet. Han vänder upp och ner på alla de begrepp som vi har i den här världen för att skaffa oss en position, för att söka det som är gott, för att komma in i det som vi tror är välsignelse. Så kommer Jesus och han vänder upp och ner på precis allting. När djävulen ville upp men kastades ner. Hur kommer Jesus? Ja, men han fanns ju i himlen, men vad gjorde han? Han gick ner. Och istället för att söka de fina platserna så föds han i ett stall. Han väljer en ung tjej. Han väljer inte att komma in i världen liksom på de stora etablerade arenorna. Utan han väljer vad jag kan tänka mig är den oansenligaste väg han kan hitta på något sätt. Och föds i ett stall. Det är så oansenligt så jag tror att till och med Maria och Josef själva undrar vad händer med det här? Och så får han sända en änglakör och lite herdar som uppmuntrar dem och sådär så att de inte helt ska tappa modet i hur... Ja, men tänk dig själv. Det här är inte en del av mina anteckningar egentligen. Men tänk dig själv att du får liksom uppdraget att föda Guds son. Och sen så när du sitter i stallet där och har lagt Guds son i en foderhink. Liksom... Hur gick det här till? Och så knackade en herdeskara på dörren. Det kom en jättekör änglar och sjöng om ett litet barn. Och jag vet inte om det betyder något för er. Men oh, okej, okay, ja, Gud kanske är med ändå. Så han föds in i oansenlighet. Och han beskriver sin egen tjänst som att människosonen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att betjäna. Och ge sitt liv till lösen för alla. Och när Jesus ser skarorna, står det i Matteus 9, så förbarmar han sig. Och han kan inte annat än att gå runt i alla städer och byar och predika evangelium, undervisa om Guds rike och bota de sjuka. Alltså han ägnar sitt liv åt att betjäna de svaga. Ibland får han ta lite paus och gå undan och be och sen så är han tillbaka igen. Och hela hans tjänst går ut på att betjäna de som är svaga. Medan den religiösa eliten står här borta och diskuterar vem som har mest rätt så har Jesus fullt upp med att betjäna de svaga. Så hans liv går ju ut på att ge av sitt bästa för andras bästa. Jag tänker, liksom, hur kan man beskriva det? Vad är det att leva ödmjukt och betjänande? Jo, men det är att ge av mitt bästa för andras bästa. Och det gör Jesus. Och sen så kommer ju kronan på verket, kommer ju när han liksom ska ta död på synden. Jesus dödar döden och han ger livet liv genom att offra det dyrbaraste han har, nämligen sitt eget liv. Medan den här världen gör allt för att rädda sitt eget liv och sko sig på andra, så är Jesu väg till frälsningens under att ge sitt liv. Hur försvarar man sig mot det som djävul om Jesus kommer för att ge sitt liv? Så Jesus, han kom och vände upp och ner på allt. Verkligen allt det som gällde förut. Det kommer Jesus. Där man sökte upp men det blev förstörelse. Så kommer Jesus. Och han i varje enskild aspekt betjänar och böjer sig. Ibland så säger man att Jesus var en rebell, och jag förstår vad man menar, därför att det Jesus stod för var i konfrontation med den här världen. Men Jesus var egentligen inte en rebell, han var lydnadens son. Där rebell betyder upprorsmakare. Djävulen var en upprorsmakare. Jesus, han kom med lydnad. Och lydnaden öppnade en helt ny dörr, frälsningens dörr. Fantastiskt, att hans offer var ju otroligt. Men vinsten, hela världens frälsning, varenda syndares förlåtelse, upprättelse, befrielse, läkedom, det var vad Jesus kom med genom att vända upp och ner på själviskhetens begrepp. Ska vi slå upp Filipperbrevets andra kapitel? Därför att det är nämligen så att Jesus, han kom inte bara som en hjälte från sidan och fixade allting, utan Jesus, han är vårt exempel. Det var inte lika mycket amen på den, för då anar man kanske att aj, aj, aj. Det är ju konsekvens på den liksom. Filipperbrevet 2 från vers 3 till 11. Här skulle man kunna stanna vid varje enskild vers. Vi ska ta några grejer här. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Menar han allvar? Ja, jag tror det. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern till ära. I den här texten tänker jag framförallt lyfta fram två saker. Och den första är att Jesus, han kom inte bara, liksom hans vinst var inte bara vår frälsning. Alltså när han ödmjukade sig och betjänade, så det är ju uppenbart när man betjänar någon annan att det blir bra för den personen. Om jag bjuder dig på middag så är det uppenbart att det är något bra för dig. När Jesus kommer och ger sitt liv till världens frälsning och offrar sig för världens synd, så det är en ganska självklar del, tänker mig, i vårt sätt att se på Jesus och på korset, att det blir bra för oss. Han kom för att dö för vår synd så att vi blir fria. Men det finns en bit till. Det händer någonting med honom. Det händer någonting med hans status när han ödmjukar sig. Vers 9 säger därför. När det står ett därför ska du alltid fråga varför. Vad är det som ligger före det här därföret? Jo, det är ju att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Alltså Jesus gick längre ner än någon tidigare hade gjort, för han offrade till och med sitt eget liv för vår frälsning. Det är liksom bakgrunden till att det nu står därför. Alltså på grund av att Jesus böjde sig ner och betjänade. Därför, ja vad hände då? Ja, men därför blev vi frälsta. Ja, nej, men det är inte det som det behandlar här. Utan det står, därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Jag har ingen riktigt bra så här förklaring till hur det här gick till, men ska man läsa det här som det faktiskt står, så betyder det att Jesu namn blev namnet över alla namn när han böjde sig. Därför har Gud upphöjt honom överallt. Därför är Jesus det namn som alla ska böja sig för och som alla ska bekänna som Herre. Inte för att han är den högste, inte för att han är Gud, inte för att han är den andra personen i guddomen, utan för att han böjde sig. För att han visade en annan väg än den som djävulen visade. För att han gav ett nytt exempel om att böja sig. Därför blev han upphöjd. Och utifrån det är det ganska spännande att backa några versar och läsa vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det är ju den andra delen jag vill plocka fram i det här. Att Jesus ödmjukade sig innebar något väldigt konkret för hans egen status i andevärlden. Och här står det att vi ska gå samma väg. Eller uttryckligen så står det att vi ska tänka på samma sätt. Vi ska ha samma uppsättning attityder som Jesus hade när det gäller att ödmjuka sig för andras bästa. Så att precis som Jesus gick ödmjukhetens väg så vilar en kallelse över varje kristen människa att tänka likadant. Petrus han säger så här, då nu Jesus har lidit i kroppen ska vi beväpna oss med samma sinne. Jag vet inte om du någonsin har tänkt på lidandet som ett vapen. Eller attityden till att leva uppoffrande. Som ett vapen. Alltså ibland så tänker vi, ja men, alltså vi förstår ju den här biten. Att om vi ödmjukar oss och betjänar andra så är det bra för dem. Och jag menar, det är ingen oviktig bit för världen blöder. Världen är i desperat behov av en kyrka som betjänar dem. Och som kommer till dem med kärlek. Men det finns en aspekt till, tänker jag. Och det är när det gäller dig och mig. Det är sant. Vi går Jesu väg. Vi följer Jesu exempel. Vi finns med och är välsignelse för andra när vi bekänner. Men kan det vara så här att det som står om Jesus, alltså den här mekanismen att när han gick ner blev han lyft upp, att den faktiskt gäller oss också? Alltså eftersom vi länkas till det här exemplet, vi ska tänka som han tänkte. Kan det vara så? Jag tror att när vi tar emot Jesus, bekänner honom som Herre och blir kristna, då byter vi rike. Vi går från mörkrets rike och vi går in i ljusets rike. Och det här har ni ju hört förut. Men att vi är också kallade att byta förebild. Därför att bägge de här rikena har en mästare och det är olika principer som gäller i de här. Djävulen kom och visade vad som gällde i mörkrets rike. Men det är själviskheten, det är högmodet, det är att inte lita på att den plats Gud har satt mig är bra för mig. Jag behöver söka mig till den toppen som är där borta. Så vi kallar det att byta exempel till Jesus. Och när vi gör det, Jakobs brev, 4:e kapitlet. Och när jag ställer frågan, kan det vara så att det här gäller oss också, så är det inte för att jag faktiskt undrar. Det står ju väldigt mycket saker i Bibeln. Sen så finns det några sådana här uttryck som återkommer genom hela skriften. Gud är god och hans nåd varar för evigt till exempel. Det är ett sånt uttryck som genomsyrar skriften. Och det här som vi nu ska läsa är ett sånt här uttryck som vi skulle kunna läsa på flera olika ställen. Både i Nya och Gamla testamentet. Det finns med i hela Bibelns texter, så finns det här uttrycket i olika varianter. Men betydande precis samma sak. Jakob 4:6. Men större än nåden han ger, därför heter det Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Och om man stannar upp kring den, eller att man innan man stannar upp läser vers 10 också, kan man göra. så lägger vi den till liksom funderingsmaterialet. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er. Gud står emot de högmodiga. Det såg vi i djävulens exempel. Vi såg det i Edens lustgård och syndafallet. Och det här är sant alltid. Det här är den här principen. Om jag tappar ägget så flyger det inte uppåt. Om det inte blåser fasansfullt mycket uppvindar här inne. Annars vet vi att det faller ner. Och om jag ödmjukar mig så vet jag att Gud upphöjer mig. Om jag är högmodig, om jag tänker mig jag ska ta mig till toppen, då vet jag att jag arbetar emot de krafter som Gud står för. Och jag vet att jag kommer att vara i konfrontation med Gud och hans krafter om jag lever ett liv med attityder av att jag ska minsann ta mig till toppen själv. Då kommer jag att stöta på problem, och den som står i vägen och håller emot, säger Bibeln väldigt tydligt faktiskt, är Gud själv. Men om jag ödmjukar mig, alltså i det här världen, alltså fienden lurar ju oss och tänker att om vi ödmjukar oss, ja men då trycks vi ner. Men det är en lögn. Bakom ödmjukandet så finns en kraft. Man skulle kunna likna det lite grann vid ett segel på en segelbåt. Det är ju fantastiska krafter när vinden får tag i seglet. Men seglet måste upp. Det är en ansträngning att hissa ett segel, ja. Men vinsten i kraft, jämfört med att om du tänker när det är jobbigt att hissa seglet, vi ror. Och det är ju det många gör. Det är jobb, alltså om ni förstår bilden rätt. Många kristna sitter med en jättelik segelbåt och ror. För man har inte fattat att den lilla ansträngningen att få upp seglet fångar en vind som är mångdubbelt starkare än den lilla kraft jag har. Så det här är en andlig naturlag. Men rent praktiskt då? Hur gör man? Hur gör man för att leva i det här rent praktiskt? Ja, det är inte så svårt egentligen. Och ta det här till praktiken. I det som vi nyss läste så läste vi en liten vers. Om det var vers 3 eller 4. Tänk inte bara på ett eget bästa, utan på andras. Det är ju egentligen den enda rådgivning man behöver. Så tar man med sig den tanken i alla livets olika aspekter. När jag sätter min budget eller sparar pengar och när jag bestämmer vad jag ska lägga pengar på, ställ dig själv frågan: tänker jag bara på mitt eget bästa eller tänker jag på andras? När jag sätter min kalender, vad ska jag göra den här veckan? Hur många timmar har jag till mitt förfogande? Så tar du med dig frågan, när jag planerar de här grejerna, tänker jag bara på mitt eget bästa? Eller tänker jag på andras när jag prioriterar min tid? De talanger och de gåvor som jag har i mitt liv, om det så har med idrott att göra, eller om man är musiker, eller om man är bra på att tala, eller om man är en god lyssnare, eller om man är en vad det än är som Gud har lagt ner av gåvor i ditt liv. När du tänker på de talanger du har och du planerar ditt liv framöver, vad du ska göra med de gåvor och talanger som Gud har lagt ner i ditt liv, tänker du bara då på ditt eget bästa? Hur dina gåvor ska ge dig en karriär? Eller tänker du också på andras bästa? Och här kan man ju med fördel nämna församlingen. Och det gäller egentligen pengarna också. Och kalendern. Och gåvorna. När jag tänker kring församlingen, tänker jag bara på mitt eget bästa eller tänker jag andras? När jag bestämmer hur ofta jag ska gå på gudstjänst, när jag bestämmer hur mycket jag ska offra, när jag bestämmer vilka grejer jag ska vara med och betjäna i församlingen, är min utgångspunkt mig själv och vad jag tycker, ja men det här orkar jag, eller ja om jag har tid över och så vidare, eller finns det med Gud hjälp mig att se andras bästa? Hur kan jag prioritera min tid, mina pengar, min kalender, mina gåvor med tanke på andras bästa? Och jag vill bara lyfta in som en liten joker här, sociala medier. När du är på Facebook, när du instagrammar eller vad det än är som gäller nu, jag är ju 42 så jag är ju skitgammal, jag förstår det. Men när du är på sociala medier, tänker du bara på ditt eget bästa, hur du ska se ut, eller tänker du på andras? När du skriver saker på din status, gör du det för att du ska synas i flödet, eller gör du för att de som läser det ska bli välsignade av det och få någonting gott? Man kan ta med sig den frågan. Min mamma och pappa, de har levt ett sånt liv hela tiden. När jag växte upp, så att de har tänkt på andra. Vi har haft fosterbarn hemma. Vi har haft i alla tänkbara lägen så har min mamma och pappa tänkt på andras bästa. Jag vet inte hur många gånger som jag antingen har fått låna pengar eller få pengar. Eller, alltså, du vet, jag kvaddade farsans 240. Jag kvaddade en annan bil också för honom, men det är en annan historia. Men den här gången... Jag ringer och så, jag minns det samtalet fortfarande. Hej pappa, jag har krockat din bil på väg ner mot Jönköping. Vi skulle ha en spelning på Korskyrkan i Jönköping. Och hans första fråga är så, mår du bra? Ja, jag är okej. Ja, men då är det lugnt. Det andra löser vi. Och hela tiden, alltså mamma och pappa, de har liksom inte ägnat ett sekund åt att försöka vara coola i hela sitt liv. Men varje läger har funnits människor som har haft behov, så har de, om de har kunnat, så har de funnits där och hjälpt till. Och jag ska säga, de är 74 år nu, både mamma och pappa, och jag ska säga att vart vi än kommer så älskar alla mamma och pappa. Alltså det händer någonting. Vi tror att när vi böjer oss ner, ja men då det är ett offer bara. Nej, vi öppnar dörren till en välsignelse. Vi släpper fram en kraft i våra liv. När vi väljer att gå ödmjukhetens väg, då väljer du att bygga din framtid. Paulus som skrev det här i slutet av sitt liv säger han, jag har fullbordat kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har kämpat den goda kampen. Tänk att kunna stå på slutet och kunna säga det. Och jag tror att en del av den kraften var den ödmjukheten som han både levde i och undervisade. Så den här kraften, lika visst som ägget faller, lika visst så händer det någonting otroligt positivt i det osynliga kring dig och mig. Vi aktiverar Guds kraft över våra liv. Vi ställer oss i linje med vem Gud är. För ett par år sedan så byggde vi om i vårt hus. Och vi tänkte så här, men vi gör ett gästrum. För vi kanske, vem vet, kanske någon behöver flytta in där. Och någonstans så tänkte man, hoppas inte vi behöver använda det till det, utan hoppas att... Men precis när vi har byggt färdigt rummet, bara några dagar efter, så ringer telefonen. Och så är det Oskar som ringer och så säger han, du, vi har en kille här som, det är jättetufft läge för honom. Han har blivit utslängd från sitt hem och han är hotad och allting, och det är kris. Jag har alla hans tillhörigheter i bilen. Oskar har ingen stor bil, så det var inte mycket. Men vi behöver få tag på en lägenhet för honom. Och det här var måndag kväll. Det liksom. Fanns ingenstans att få tag på en lägenhet. Så kan han bara få sova hos er? Hjälp mig, vad ska vi göra? Vårt hus är redan fullt, annars hade han fått sova hos oss. Och så bara, ja, vi har ju precis byggt färdigt ett gästrum. Ja, men inte nu. Ja, det blir liksom lite jobbigt så där. Det är skönt i teorin att hjälpa människor. Eller så ville man ju ha förberedelse. Han kom bara ett samtal från sidan. Liksom. Kan du ta hand om honom nu? Och så, det kändes lite jobbigt. Och så ringde jag Jessica, min fru. Och så, hur kan vi göra? Men han kan väl sova där i natt. Och så försöker vi få tag på något imorgon. Okej, och så tar vi hem honom. Och så visar det sig att han är ju sydamerikan. Så han snackar ju spanska. Och min fru har pluggat spanska. Så de sätter sig direkt över kvällsmaten och börjar samtala. Och han har ju bakgrund liksom av med så här, katolsk konfirmation och liksom med kyrkan och sådär. Han tyckte aldrig han fick svar på de frågorna när han var liten. Så han började direkt ställa frågor om hur läser man Bibeln och hur kan man förstå de här sakerna. Och det här var måndag kväll och på torsdag kväll så skulle jag iväg och predika på ett ställe. Och så, han hängde ju med, för han hade ju inget att göra, så han hängde med där och jag predikar om hopp, minns jag, och sen så har jag en enkel inbjudan: du som vill ta emot Jesus i ditt hjärta, välkommen fram. Och vem studsar fram om inte han? Jag böjer sina knän, Oscar är med där också, ber för honom, och så sitter vi i bilen på vägen hem och så säger han: nu är jag inte ensam längre, nu är Gud med mig. Nästa gång vi har cellgrupp så är han med, och så sitter han och så berättar han att när jag växte upp så frågade jag om den heliga ande. Jag fick inga svar, tyckte jag. Men nu vet jag. För nu har jag upplevt honom. Vi vet aldrig vad det vilar för välsignelser bakom när vi väljer att betjäna andra. Vi ska avsluta nu, men jag ska bara ställa en fråga. Har du stött på någon gång någon sån här människa som bara ger gott till dem som är runt omkring? Oavsett om det handlar om att bjuda på saker eller handlar om att liksom finnas där med ett öra eller bara sprida liksom ljus. Hur många har varit med och mött sådana människor som bara ger? Visst är de sköna? Visst är det gött att möta de människorna? Och idag så kan du och jag bestämma oss för att bli mer sådana. Vi kan bestämma oss för att vi ska följa Jesu exempel och börja tänka mer på andra. Och när vi gör det så bygger vi tillsammans en atmosfär som är skönare. När vi lever så här på Segelstad så bygger vi en atmosfär som är skönare. Och lika säkert som att när ägget tappas, faller ner till marken, lika säkert så börjar vi bygga på någonting i den osynliga världen som är starkt och som får fienden på fall. Hur många vill gå med mig på den vägen? Låt oss be. Tack Jesus för att du har gett oss ett exempel. Tack Herre för att vi får överlåta våra liv den här dagen till dig. Tack Herre för mina älskade vänner, alla män och kvinnor, tjejer och killar som finns här inne. Tack Herre för att du har talat med ditt ord idag. Och jag ber dig Herre att ditt ord ska få tränga in i våra liv och bli en verklighet. Tack Herre för det exempel som du visade. Tack Herre för att du inte skydde döden Herre när det gällde att befria mig från synd. Men tack Herre för den kallelse som du har lagt över våra liv att sätta andra först. Herre, hjälp oss att avslöja fiendens lögn att det skulle vara dåligt för oss. Hjälp oss att se och förstå den kraft som ligger i. Här är den fräschhet som ligger i. Här är den andliga välsignelse och auktoritet som ligger i att gå ödmjukhetens väg. Hjälp oss här att mer och mer likna dig Jesus. Vi ber i Jesu namn. Amen.